Jag hade väl fel uppfattning av Sverige. Jag tänkte att det var ett väldigt rationellt land och att den fria pressen fungerade som den skulle. Och när jag pratar om det här med kollegor och vänner och sånt så tittar de på mig som om jag var tokig. Det kändes som jag hade en högspänningsledning i huvudet. Till slut så började allting hacka upp och det var som en skiva som gick.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Dov Debrand. Jag är författare, läkare och specialist i psykiatri. Och idag ska jag kanske få vara lite psykiater. För vi har bjudit in en av årets mest uppmärksammade sommarpratare, Ola Wong. Välkommen hit. Du är med över telefon.
Tack så mycket.
För de som inte hörde ditt sommarprogram så handlade det om någonting som kallas för, eller du kallar för, kognitiv dissonans. Om att bli sjuk av att ha fel åsikter, eller rättare sagt kanske ha rätt åsikter men inte få dem accepterade av omvärlden. Kognitiv dissonans, vad menar du när du säger med det begreppet?
Ja, det är ju att man inte får ens verklighetsuppfattning att passa ihop med det officiella budskapet och om eller med den grupp man tillhör. Och då känns det som ett obehag som uppkommer där. Och i mitt fall fick jag ju inte Sveriges hantering av invandring 2015 att gå ihop med det officiella budskapet eller hur de jag umgicks med i mediekretsar hanterade det överlag, tyckte jag. Och jag upplevde en kognitiv dissonans av det. Och kognitiv, alltså hade jag levt i ett samhälle där jag hade förväntat mig lögner och sådant eller någon form av skönmålning av verkligheten, då hade jag kanske inte uppfattat det som en kognitiv dissonans. Jag har ju bott i Kina i över 10 år och upplevde ingen kognitiv dissonans där, för jag räknar ju med att medierna inte berättar sanningen där. Men jag tycker att i den här frågan så skötte inte medier sitt uppdrag.
Det var framförallt det här med migrationspolitiken som du... Där fick du inte ihop det helt enkelt. Eller hur?
Nej, och jag tyckte att det var så självklara saker också. Jag menar, jag såg hur offentlig verksamhet, skolor och annat togs över eller blev liksom landslaget av att det kom in 10 000 i veckan. Och New York Times, som är en pålitlig och trovärdig liberal press, skrev att Sverige är på väg mot avgrundens rand och de verkar inte vilja göra någonting åt det. Och när jag pratar om det här med kollegor och vänner och sånt så tittar de på mig som om jag var tokig. Och då tänkte jag, men det här är inte klokt. Det är ju, ser ni inte vad som händer?
Mm. Men vad hände med dig då i det här egentligen? Vad fick du för diagnos?
Liksom... Alltså det som hände med mig var ju att först så blev jag ju mer och mer uppvarvad. Och det som varvade upp mig var ju inte det som hände på marken per se, utan att jag fick de här konstiga blickarna och pratade om det, som att jag störde eller som att jag borde vara tyst eller något sånt där. Eller att man tittade på mig som jag var tokig, och det gjorde mig väldigt uppvarvad. Jag är ju inte tokig, det här är ju fullkomligt uppenbart att det här inte funkar. Och då kände jag, och då blev jag mer och mer uppvarvad, och till slut så fick jag någon form av hypoman episod.
Och hur yttrar du sig igen då?
Tankarna gick och malde, jag kunde inte sova, och till slut så blev det väldigt osammanhängande alltihopa. Och då tog min fru och min bror med mig till psykakuten på Sankt Görans, och efter ett tag då så fick jag en diagnos, och det var att det här var utmattningssyndrom, att det var en utlös, och den här hypomanepisoden hade varit en utlösande effekt på åratal av stress då, som jag byggt upp under min tid som utrikeskorrespondent, för det är ett ganska stressigt jobb.
Men i själva verket var det här sömnbrist. För hypomanepisoder kan du eller jag förklara för lyssnarna, men du får gärna göra det. Vad innebär en hypomanepisod?
Ja, i mitt fall var det ju att det kändes som jag hade en högspänningsledning i huvudet, och att jag bara tankarna gick och gick och gick snabbare och snabbare och snabbare. Jag kunde inte sova. Och jag måste säga, på ett plan så var det intressant, för jag har nog aldrig tänkt så klart som jag gjorde då.
Nej, det brukar man göra när man är sådär lite, hypoman är ju nästan manisk, kan man väl översätta det. man tappar inte verklighetsuppfattningen fullständigt, men tankarna far i 180 och så
och
sover man inte.
Och till slut gick de för snabbt och till slut så började allting hacka upp och det var som en skiva som hade en gammaldags LP-skiva som hade fastnat på sig.
Och det var samma tankar hela tiden kring det här med migration, eller kunde det vara en massa andra saker du tänkte också? Eller?
Ja, det var mycket kring migration, hur medierna hanterade svensk konsensuskultur, hur man hanterade det projektet kring det mångkulturella samhället och hur svårt det är att komma in i Sverige som invandrare. Jag är själv invandrarfamilj och jag vet, jag sitter på ringside och sett hur svårt det kan vara att komma in i Sverige och hur ett land som har så totalt misslyckats de senaste decennierna att integrera helt plötsligt fick för sig att de skulle öppna gränserna. Och samtidigt på något sätt hade man varit populärt då att prata om att det finns inget Sverige och det finns ingen svenskhet. Och för en som har kommit hit som invandrare är det helt uppenbart att det finns en väldigt stark svensk kultur som är nästan omöjlig att bli insläppt i.
Men du beskriver ju det här, hur det här var 2015, så, men vad tycker du har hänt sen dess, både med dig och i den här frågan? För att visst är det mycket lättare att prata om de här frågorna nu, men när du säger så här så låter det ju som att den här dissonansen finns ju kvar lite, det finns delar av det kvar. Eller hur? Du har i alla fall, du mår mycket bättre idag om jag förstår det.
Ja, jag mår bättre idag. Jag har ju hanterat min utmattningssyndrom och kan hantera stress. Men det var ju ett tag jag var allergisk mot nyheter. Och det är ju inte så optimalt om man är journalist.
Nej.
Så jag klarar inte av hur de hanterade frågan. Mm. Men jag tycker att de har ju blivit bättre. Det här spända, ansträngda leendet som var ett tag, det är inte det längre, utan även public service kan prata om saker som tidigare varit svårt att ta upp.
Men så du menar att det finns ingenting kvar av det här?
Jo, det finns kvar. Och det finns ju kvar i andra frågor. Och ett tag så under corona eller under MeToo, alltså under perioder, så har jag så bildat liksom medierna armkrok. Särskilt när det råder blocköverskridande konsensus i en fråga. Då bildar jag lätt medierna armkrok och den som sticker ut blir betraktad som väldigt konstig i den svenska kontexten. Även om det de säger är helt normalt i en europeisk kontext.
Mm. Men om vi tar det här programmet syftar ju till att se, finns det, kan man bli sjuk av, och uppenbarligen så är du är ju ett levande exempel på att man kan bli sjuk av märkliga åsiktskorridorer eller kognitiv dissonans. Du har ju också berättat att många har hört av sig till dig och berättat att de har upplevt samma sak. Kanske inte att de kom till psykakuten, men likartat, ja, helt enkelt mått fruktansvärt dåligt av det här.
Det kan jag berätta att det var ju en av de saker som förvånade mig mycket efter programmet. Jag visste att det skulle få mycket reaktioner. Men en flod av mejl och folk som ringer upp och annat som och där de säger att inte bara, många säger inte bara att de har känt samma sak, att de har liksom mått dåligt, utan det är faktiskt ett antal människor som sagt att jag hade exakt samma sak. Och psykakuten, behandling, och en hel del av dem som har hört av sig har mått dåligt, det har ju varit, jag har också varit journalister, och de har då, alla har gått omkring och tänkt att de är ensamma, men det har de inte varit.
Men jag är bara lite intresserad, för att du säger att till och med public service kan kännas vid att det finns viss problematik i vissa frågor där det är väldigt konsensus, eller i alla fall förefaller vara väldigt konsensus. Men det är ju någon slags implicit kritik att det här är inte helt objektivt normalt sett.
Nej, det är klart att det har ju varit vissa frågor som man inte har velat röra vid, för man har varit rädd för att det ska gynna fel krafter i samhället, gynna främlingsfientliga krafter. Och det kanske har varit med delvis god vilja, men framförallt är man ju liksom rädd för kritik i public service. Det är väl det som mest utmärker organisationen. Så man har ju varit rädd för att ta upp saker som, alltså idag är det fullt möjligt att prata om klaner och problematisera det. Men det hade ju varit svårare för, eller du kommer ihåg vilken kritik Agenda fick för att de nämnde hur många invandrare tål Sverige som en fråga. Mm. Och då var det, då fick ju Agenda enormt mycket kritik för det, och jag pratade med journalister som var, som är respekterade och som arbetar, och för dem var det ju sen att det var ett skämt att ta upp ett ämne, hur många invandrare tål Sverige, för liksom det var en omöjlig tanke att jag skulle kunna göra ett sånt jobb igen. Och det är ju, då blir det väldigt diskrepans, för just den frågan var ju det som ställdes kring köksborden runt om i Sverige. Och det är ju en journalist grundinstinkt måste ju vara att liksom, vad är det folk snackar om nu, vad är en bra story. Det är ju det vi egentligen gillar att göra, och då man börjar snegla på politiska hänsyn, det blir inte bra, för det undergräver vårt eget förtroende, och jag tror väl i förlängning också att det gynnar precis de krafterna man säger att man vill motarbeta.
Men den här frågan triggade ju just dig, det här med migrationen. Har du någon tanke om vad var det som gjorde att just den här frågan? För jag känner ju igen, det finns ju frågor som triggar mig och säkert många andra. Jag blir ju ganska triggad av MeToo som du nämnde, som jag tyckte det var rena pöbelväldet.
Och ja.
Men just den här frågan, för uppenbarligen det här triggade dig väldigt mycket.
Ja, det var här var ju innan MeToo, och jag hade precis flyttat tillbaka från Kina, jag trodde att jag hade väl fel uppfattning av Sverige. Jag tänkte att det var ett väldigt rationellt land och att den fria pressen fungerade som den skulle, och medierna. Och då märkte jag här att landet fungerar inte som jag trodde det skulle göra. Och när jag påtalar problem så frågar folk hur jag mår. Och då kände jag att det här är ju helt sjukt. Sen så blev jag också väldigt upprörd av MeToo-hanteringen där och hur medierna agerade i den. Och jag skrev lite om det, och det var svårt att skriva om det. Men i och med att jag då redan hade upplevt ingen kognitiv dissonans, så jag tänkte att det är så här Sverige fungerar.
Du har redan insett att så här fungerar det. Och Black Lives Matter nu då? Nu är vi mitt uppe i Black Lives Matter, så man inte kan ifrågasätta någonting av vad de säger.
Ja, fast där har det väl inte blivit lika illa, det tycker jag. Där tycker jag att det är en viss diskussion och debatt ändå. Så det, jag tycker att det är inte riktigt... Alltså i USA verkar det ha spårat på vissa redaktioner, men jag tycker inte det har varit lika illa i Sverige. Ja.
Okej, men vad fick du för behandling då till slut?
Ja, alltså först så kom jag till Sankt Görans. Och det var en underlig upplevelse kan man väl säga. Jag mötte en tror han var skötare, som började... Jag nämnde min upplevelse av invandringsdebatten och hur jag tyckte var problemen där. Och han började käfta mot mig och tyckte att jag hade fel.
Det var intressant.
Men hur som helst, sen fick jag piller och de ville väl ha mig inne med över natten för observation. Men dessutom att jag fick åka med min fru och då tog jag, och det var alltså initialt så var det bra att jag fick de pillerna för att kunna sova. Men sen så fick jag ju återbesök, och då tyckte jag att de bara ville ge medicin men inte liksom ge mig den behandling för jag tänkte att jag skulle behöva prata med någon mer om psykolog då. Så jag tyckte det var ganska mycket som var konstigt helt enkelt. På Sankt Göran, efter att ha träffat läkare och allting, så fick jag en post-it-lapp där det stod M447 tror jag det stod på den. Och så sa jag, men vad är det här? Ja, då sa han, Huddinge sjukhus, sa han. Och M47, Huddinge sjukhus, är det en rebus eller vad då? Och så innan han försvann in genom dörrarna så lyckades, men vad menar du egentligen? Och då sa han, du ska gå till avdelning M47, Huddinge sjukhus. Aha!
Så du var utsatt egentligen, kan man säga, först från media och sen från Sankt Görans psykakut för det här som kallas för gaslightning.
Var det än var så var det ju inte.
Nej, men gaslighting, det finns en gammal klassisk Hollywoodfilm med Ingrid Bergman som är gift, och hennes make vill få henne till, han vill henne illa, så att han hittar på såna här hallucinationer som hon då tror är verkliga. Och så när hon då säger att ja, det är någon som gör någonting där med ledningarna, så säger han att nej, det är ingenting. Så att hon hamnar på en psykiatrisk klinik till följd av det här. Och du blir egentligen utsatt för det av media. Det är inget fel på någonting, det är bara dig det är fel på. Det är egentligen det du har blivit utsatt för. Det här är ett ganska känt fenomen, även om det är ett Hollywood-fenomen och inte ett psykiatriskt fenomen normalt sett. Hänger du med på vad jag menar, eller är jag helt snurrig?
Jag förstår vad du menar. Jag skulle själv vara lite försiktig med att sätta diagnos på medierna på det sättet. Men jag förstår ju tankegången. Och det var ju uppenbart att det är många som har, och som också nämner ordet gaslighted, som har kontaktat mig efter mitt sommarprat och sagt att de känner igen sig. Och de har, och just den problembeskrivningen du nyss hade nämner dem, och att de själva har upplevt.
Men det roliga var att du blev utsatt för nästan samma sak. Du kommer, är i kognitiv dissonans, och så kommer du till Sankt Görans psykakut, och där börjar de prata i rebusar. Och vilket säkert inte var meningen, för jag har jobbat i psykiatrin, så för mig är M47, det vet jag exakt vad det är, eller M46 eller vilken det nu var. Men du kom dit sen, eller?
Ja, efter mycket om och med så lyckades vi hitta fram till, alltså det är inte så lätt att hitta inne på Huddinge sjukhus, men vi kom fram dit och då fick man träffa folk. Och jag tycker väl att svensk psykiatri, åtminstone enligt min erfarenhet, verkar vara väldigt glad att ge piller till folk, men kanske inte ge det. Alltså jag hade ju mer efterfrågat psykologbehandling, och det fick jag ju sen. Jag tog inte alla de piller de gav mig, det jag behövde var att sova och sen kunna hantera min utmattningssyndrom. Och det fick jag sen också efter lite om och men med olika vänner med vården. Så fick jag komma till något som heter PBM i Stockholm, och då behandling av utmattningssyndrom. Jag var väldigt nöjd med den.
Mm. Nej, det är ju tyvärr så att för att man ska, jag menar, om det är så att man söker som du med någonting som omgivningen uppfattar som att du är helt, det här är inte vanföreställningar, men det är på gränsen till det. Då är det klart att då är ju risken att du får piller ganska stor. Men om man skulle ha uppfattat att det här är ju ett reellt problem som du har. Du får inte ihop det här med den verklighet du jobbar i. Den får du inte ihop med vad du själv tänker. Då är det självklart att man diskuterar. Då är frågan om du överhuvudtaget har någon diagnos. Och då skulle du absolut, om du skulle ha någonting, så skulle det vara samtal.
Ja, initialt sett så behövde jag ju helt klart hjälp med att kunna sova.
Sömnmedicin behövde du?
Ja, det fick jag ju också. Mm. Men sen så ville de ju sätta mig på antidepressiva, och då kände jag att jag vill ju inte slipa av mig. Alltså mina kanter eller mitt sätt att tänka. Det är inte det som är problemet. Och då kände jag inte likheter, men det finns ju någon viss... Jag kände en otäck känsla av, i och med att jag har varit i Kina så länge, där dissidenter och de som tänker annorlunda blir behandlade som talsjuka. Och det tänker jag att jag vägrar acceptera att ta medicin för att jag tänker annorlunda.
Detta är ju egentligen ett helt eget program som är lite utanför, men det är ju så att vi har ju en extrem överförskrivning av antidepressiva. Jag tror inte det är för att slipa av folks kanter egentligen, utan snarare problemet att man har en tendens att ställa en depressionsdiagnos fast det finns en solklar utlösande faktor som förklarar varför en människa mår som du mådde i det här fallet. Och då är ju inte antidepressiva det första man ska tänka på, utan det är ju det första man ska tänka på om det inte finns en solklar orsak till varför du mår som du gör.
Ja.
Ja, men det är klart, i ditt fall så blir det ju ytterligare en pålagring i någon slags, även om det kanske är för hårt ord, jag hittar inget bättre, men gasljusgrej, att här kommer jag med ett rejält problem. Först tas det inte på allvar i min professionella vardag, sen tas det inte riktigt på allvar när jag kommer till psykiatrin heller, utan man tror att det är mig det är fel på fortfarande.
Ja, och alltså det var ett väldigt speciellt tillstånd i samhället. Jag tyckte också att det var så underligt när man tyckte att det skulle vara så lätt att göra ett mångkulturellt föregångsland av Sverige. Det verkar som man inte tyckte det var problem. Och sen så såg man exempelvis, man fick det här psykiatriska diagnosundersökningsschemat, minitestet man får göra, när man fyller i med frågor. Och det tyckte jag att
jag, kan för lyssnare säga att Mini är en strukturerad intervju som ska göra att man hittar alla de vanligaste psykiatriska diagnoserna som man annars kanske tenderar att glömma och fråga om.
Ja, min uppfattning var ju att testet sjukdomsförklarade att inte vara medelklassvensk. Eller åtminstone implicerade det som frågor som... Ja, en del frågor var ju nästan lite komiska. Ljuger du ofta? Ja, hur ska man egentligen svara där?
nu ska man komma ihåg att Mini är oerhört det man säger överinklusivt. Det vill säga man ska hitta... Det är ju inte så att man ställer en diagnos med hjälp av Mini, utan man ska hitta då, ska vi grotta ner oss mer i det här? Och anledningen till att man ställer frågan, ljuger du väldigt mycket, är för att man vill hitta psykopater.
Ja, jag förstår det, men jag tänker, hur svarar man på det då?
en psykopat säger nej.
Ja, det är klart. Jag svarar också nej, för det gör jag faktiskt inte.
Okej.
Men det är klart det händer någon gång att man ljuger. Men... Tester frågar också, har du någon gång höjt rösten eller druckit alkohol i tjänsten? Ja, alltså att vara journalist i Kina, det är ju omöjligt att inte vara utan någon gång supa med partitjänstemän. Det liksom ingår i jobbet.
Mm.
Och då, jag tyckte att det fortsatte på så sätt. Så har du hört röst eller känt dig påverkad av något makt utanför dig själv? Ja, för de flesta. Men på jorden är ju en vanlig religion. Jag menar, det...
Så är det.
Jag förstår att det finns säkert en djup tanke, men jag upplevde också att sättet de frågade, den svenska nivån den låg på, den var verkligen anpassad för medelklass svensk och inte för ett land där 25% är invandrare från länder som, ja.
Men sen är det ju också så du sätter fingret på det jag var inne på, att vi tenderar att ha överdiagnostik, därför att väldigt många av de här frågorna är, som du är inne på, helt normala. Man kan svara ja på dem och det är helt normalt och det ska inte leda till en diagnos. Däremot så är det tyvärr så att folk tenderar att använda det här för att sen ställa en diagnos, vilket gör att då får vi väldigt många människor som uppfyller kriterier för diverse olika psykiatriska tillstånd som de i själva verket kanske inte uppfyller kriterier för.
Jag misstänkte det väldigt starkt också när jag pratade med läkarna som läste igenom testet, för att ni verkligen tar det här på allvar. Det är ju väldigt mycket trams där.
Det blir ju trams om man inte sållar i det. Man måste, jag menar, hela syftet är att man ska hitta det som är patologiskt, det som är sjukligt. Man ska inte hitta saker som är bara normalvarianter, att vissa är mer högljudda än andra.
Och jag förstår ju självklart att det är inte min expertis där, men jag bara noterade att jag tyckte att
testet
var anpassat för en svensk medelklass och inte det samhället man påstår sig vilja skapa.
Mm. Men det här nu, vi har ju pratat mycket migration och den kognitiva dissonansen. Vi pratade lite MeToo och du tyckte det var lite bättre här när det kommer till Black Lives Matter. Men den här podden handlar ju egentligen om hälsa, och det är därför jag också tycker det är viktigt att säga, kan man bli sjuk av konstiga åsikter? Men skulle du säga, eller har du någon uppfattning, finns det några hälsoämnen som är tabu?
Ja, det är klart, och det... Sen måste jag ju säga att jag tycker alltså det är nödvändigt att ett samhälle har en offentlig sanning och saker och ting som är självklart att det här pratar man om, och det här är liksom inte någon mening att prata om. Exempelvis att corona är ett resultat av att man bygger 5G-master. Det är en konspirationsteori som liksom vi behöver inte grotta ner oss i den. Och sen så är det sånt som ligger på gränsen. Alltså elallergi är väl sånt som har varit fram och tillbaka i medierna, finns det inte och sådär. Men jag förstår ju att de som upplever att de har det, för de är ju hemskt när de blir ifrågasatta, oavsett om vad vetenskapen säger i frågan. Så att säga.
Mm. Skulle du säga att det finns ett tabu att prata om det, eller är det mer att det råder full konsensus? Att ja, 5G-master ger inte corona. För jag tycker inte det är så där omedelbart jämförbart med migrationspolitiken. Men det kanske jag som har fel. Men...
Ja, men jag tänker om man sätter sig i position för dem som mejlar till exempel journalister och säger 5G-master och familjen Rothschild och det är de som ligger bakom corona och allting annat är bara en dimrid. För dem är ju det en upplevd sanning, och att det finns en fjugen media som tystar sanningen. Men det är inte så vi i media upplever det.
Det kanske är så att de kanske har ett vanföreställningssyndrom också, vilket du inte hade.
Det är möjligt. Och det är att de helt enkelt har blivit varit inne på YouTube och annat och utan självkritik och sen börjat tro på det.
Ja, det är sant. Men för jag märker att det finns en, om vi tar lite mer, skulle säga, saker som ändå diskuteras lite mer än 5G-master, så märker jag att det finns en väldigt ovilja att prata om att utreda svensk drogpolitik utifrån harm reduction. Det finns frågor kring tobak och nikotin, även alkohol och så här, så är det vissa saker som är givna sanningar och som har varit under väldigt lång tid.
Narkotikapolitiken är ju intressant, för där har man ju låst fast sig i en väldigt hård modell. Mm. Där, har du läst Magnus Lintons bok, ja, Knark? Jag rekommenderar den annars till alla som lyssnar på det här. Men den beskriver ju på ett ganska tillbakalutat sätt hur vi har en enormt hård politik som går tillbaka till vad han menar är maoistiska tankegångar, där narkotikaanvändarna som inte ångrar sig betraktas som inte en del av folket, inte en del av konsensus, och därför stöts ut och för det helt enkelt, om de inte ångrar sig och vill bli en del av folket igen. Mm. Och där finns ju vissa paralleller till till exempel invandringskonsensuset som var länge att det här skulle vara så bra och så där. Och där finns ju också de här vanföreställningarna kvar om att den svenska typen av migration är nödvändig för att lösa demografi, trots att det krävs ganska enkel matte för att se att det funkar ju inte på grund av anhöriginvandring och så vidare, som gör att det kommer ju inte där för Sveriges demografiska problem.
Nej. När det gäller narkotikapolitik så har ju Sverige en ganska sorglig statistik, vilket man ju kan också säga en likhet med migrations- eller ska vi säga integrationspolitiken, som är ytterst sorglig statistik eller ytterst sorgliga. Det vi läser i nyheterna idag kanske ändå är väldigt intressant, att man fortsätter att säga att det här har ingen koppling överhuvudtaget.
Ja, och det är ju den här tragiken, och det är också i likhet med invandringen att det fanns ju redan på den tiden, och det har funnits hela tiden gedigen forskning som visar att det är ingen plusprojekt, det är inte bra, eller narkotikapolitikens fall att mängder av människor dör till, och frågan är om det är det värt priset. Att den diskussionen, trots att vi har forskare och det finns internationell forskning, så tar man inte hänsyn till det. Och det krockar ju väldigt mycket med den bild som vi har och vill ha av Sverige som ett rationellt land.
Mm. Och ytterligare ett sånt exempel som jag nämnde lite en passant här, det är ju tobak och rökning, alltså nikotinfrågan. Vi har ju haft Anders Milton här som företräder då att man bör se till så att så många människor som möjligt börjar snusa istället för att röka. Och när vi bjöd in honom till podden här så vägrade ju alla organisationer som jobbar med tobak att helt enkelt diskutera med honom.
Oj.
Så det är ju ytterligare en sån här väldigt känslig fråga då, där de hävdar att han är köpt av tobaksindustrin. Och därmed vill de överhuvudtaget inte diskutera frågan. Känner du igen den? Du kanske inte har varit engagerad i just tobak och
rökning? Jag slutade röka och snusa för länge sedan, och sen dess är jag ju som alla andra som har slutat motståndare till det.
alla, så är det ju.
Men det är tråkigt, den attityden att man inte vill, ja, man vill inte ge motståndaren en plattform, tycker man, och så dör diskussionen. Jag vet ju, jag är ju själv just nu uppe i ett sånt exempel. Jag skrev en krönika i Kvartal där jag menade att de genusbottar som svenska redaktioner använder, där man räknar hur många kvinnor och män varje enskild journalist har och ger dem feedback på det för att de ska få bättre genusbalans. Att det är ju strid med tanken på fri journalistik, där tanken är ju att vi ska vara så fria som möjligt och inte ta politiska hänsyn. Och jag skrev att det här, man skulle ju lika gärna kunna ha exempelvis Marxbottar som räknar hur många arbetare och arbetarperspektiv du har i dina artiklar. Men då hade det blivit ett jäkla liv. Men det anses oproblematiskt att göra samma sak med genus på genusfrågan, som är en avläggare av samma tankeskola. Då tänker jag att det här måste ju skapa en massa diskussion. För det har inte varit upp så mycket på tapeten. Men det blev ju bara totalt tyst från de jag nämnde bland annat Sydsvenskan, Svenska Dagbladet där. Och det har inte varit något utåt. Så man tycker att det här inte är en fråga som man ska prata om. Jag kan väl tänka mig att det delvis beror på att läsarna inte är så förtjusta i tanken på att genusspotta granska journalistiken.
Jag kan säga att det där är en ganska bra avslutning, för den tangerar och dockar an till min egen kognitiva dissonans som jag var med om, även om jag inte sökte psykakuten. Men jag kom ju ut med en bok 2018 som heter Det stora könsexperimentet, som handlar precis om genusideologi och hur mycket av det här som egentligen har vetenskapligt stöd och inte. Och jag kan säga att jag har skrivit 4 böcker tidigare som har varit bästsäljare. Den här boken var, det var ett kompakt ointresse att ta upp denna fråga. Så då kände jag mig lite som du gjorde när du hösten 2015 kom till psykakuten, eller om det var hösten 2015. Mm. Eller
Men jag vet en bra psykolog om du vill ha tips.
Eller så ger vi våra lyssnare möjligheten att sätta sig in i den frågan och migrationsfrågan och hälsofrågorna framöver och bilda sig en egen uppfattning och inte bara gå på det som är konsensus.
Det låter bra där. Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack så jättemycket, Ola. Det var superspännande att prata med dig. Ha det bra.
Tack, tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.